Det här avsnittet av Paripixlar är sponsrat utav Spel och sånt.
Det är bra.
Det är bra grejer.
Spel och sånt är bra. Jag skulle nästan säga att de kanske till och med är bäst.
De är bäst på det de gör.
På prisjakt.se så har ju Spel och sånt 9,59 i betyg.
Det är ganska jätte episkt bra.
Det säger ju någonting om deras liksom service och sättet de arbetar och sättet de verkar på, tycker jag.
Precis, så vi är oerhört tacksamma över att de har valt att sponsra oss.
Ja, precis. Och alltså, man kan gå in på spelasånt.se om man inte har vägarna förbi Norrtälje där den fysiska butiken ligger. Men den fysiska butiken har ju faktiskt också öppet 7 dagar i veckan. Det är ju
helt alltså, otroligt.
Det är bättre än Systembolaget, för fan.
Ja, men Systembolaget är väl inget att jämföra med. De har ju aldrig öppet.
Det är helt otroligt egentligen. 7 dagar i veckan. Fantastiskt. Tack så mycket, Spel och sånt.
Tack.
Hejsan och hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt 98 av Sveriges mest kärleksfulla tv-spelspodcast Par i pixlar. Med mig Robin och mitt emot mig sitter som vanligt Filippa. Hej!
Hej!
Hej, jag tänkte säga att du är otroligt vacker idag. Det är du alltid, men just idag är du extra vacker för att du har liksom en Super Mario-klänning på dig.
Du har inte gett mig en enda komplimang för den sen du kom hem. Men
den,
nu gör
den är ju jättefin. Jag har ju sparat det bästa till podden.
Aha, är det så det gäller nu alltså?
Ja, den sitter jättebra på dig. Jättefin.
Ja, men tack.
Det är lite Marius och lite...
Ja, jag gled in på Dantes förskola, vår sons förskola i den idag.
Poppis bland barnen.
Ja, alltså herregud vad de svärmade runt mig och bara, åh, Mario! Alla utom min son.
Han har väl sett liksom, den förut.
Han var inte alls imponerad överhuvudtaget. Jag satte på mig den för hans skull. Liksom. Tänkte att han skulle vara lite glad över att coola morsan springer in och ser ut som en tv-spelsfigur. Liksom. Nej.
Nej.
Men jag gick hem hos hans kompisar i alla fall. Det är alltid något.
Ja, visst.
Ja, absolut. Absolut.
Hur är det annars?
Jo, men det är bra. Mm. Jag är lite trött. Det här är första veckan efter semestern har slutat.
Ja, jävlar vad den här shit, första arbetsveckan slår hårt.
Ja, verkligen. Jag är inte van att dra med, alltså så här, gå upp månaderna med 2 kids, dra iväg till förskolan, fixa, packa, blanda flarrer hit och dit. Mm. Nej, fy.
Och jag är ju tillbaka i arbetsrutinen, vilket är tufft. Alltså, man är så jävla trött efter första arbetsveckan efter semestern. Alltså. Och det är så jävla olidligt varmt fortfarande i det här
alltså
landet.
Jag begriper inte. Men nu så stormar ju bokstavligen utanför oss. Det är ett gott tecken. Jag tänker att hösten, mörkret är sakta men säkert på väg tillbaka.
Ja, men det är ju mörkare om kvällarna och det är liksom, det är lite svalare på kvällen. Man kan sitta på ballen och dricka en öl och må gött.
Gött. Du har inte suttit på ballen en enda gång den här sommaren.
Nej, jag sitter och spelar istället. Ja. Det är du som sitter på balkongen och läser dina jävla böcker.
Och läser. Åh, vad tuntigt.
Den har inga bilder. Men om du ska slänga in ett snabbt boktips på 10 sekunder, vad skulle du rekommendera våra lyssnare att läsa?
Carol Martinez, Viskningarnas borg, fick ett franskt pris. Handlar om Esclarmonde på 1100-talet som väljer att mura in sig själv.
Ja.
För att hon vägrar gifta sig med en man. Danny.
Det är sån där feministpropaganda alltså.
Nej, men den är jättehemsk.
Ligger den rätt i tiden?
Ja, nej. Alltså det är inga folk som murar in sig själva. Men det var vanligt på den tiden faktiskt. Att folk valde att bli rekluser heter det.
Va?
Reklus. Man kunde välja att bli en reklus, men det är också ett namn på typ en liten tillbyggnad vid ett kloster där typ så här adliga kvinnor kunde välja att muras in, liksom leva en stor del av sitt liv.
Och det sitter du och läser om?
Ja, men jag är bildad till skillnad från
det
dig.
Det låter ju onekligen extremt tråkigt.
Ja, men det är för att du är obildad och du slutade gå i skolan vid 5:an. Oh, drop the mic!
Ja.
Nej, fy, det där var jätteelakt. Förlåt. Jag menar inte det. Det är
jag,
inte sant.
Jag är stolt dropout från...
Men alltså, jag har gått
grundskola och gymnasiet som alla andra.
Ja, men, precis. Men du var bara inte närvarande. Nej,
men jag hittade musiken. Och sen så tyckte jag att jag skulle bli musiker istället. Och idag
är du brevbärare.
Nej, jag är ju chef. Jag är ju chef på ett litet brevbärarkontor.
Ja, jo, men det är du.
Det är väl ganska fint
ändå. Ja, och jag gick natur och sitter ändå i kassan. Så man ska inte säga någonting.
Nej,
men jag läser böcker och du spelar spel.
Ja, exakt.
Så kan det vara.
Det är det vi har gjort den här sommaren typ.
Ja, men jag har ju spelat lite också.
Ja, precis.
Men vi lämnar ju det till ett annat avsnitt, känner jag lite.
Ja, vi har ju spelat en massa spel. Och det kommer vi, som du sa, lämna till ett kommande blandbandavsnitt. För det här avsnittet ska vi faktiskt prata om en viktig ingrediens i spelens värld, i filmens värld och i böckernas värld. Men vi kommer fokusera på spelets värld.
Ja, men precis.
Ja, vi ska prata om sidekicks.
Ja, exakt. Det här avsnittet ska handla om sidekicks. Ni vet, den här hjälten vid sidan om, medhjälparen till protagonisten. Ni vet, Batmans Robin och Frodos Sam. Samwise Gamgee.
Hata
min allra favorit.
Så jävla tråkig karaktär. Nej. Samwise Gamgee, den plattaste jäveln någonsin.
Nej, alltså, faktiskt inte.
Han har inga karaktärsdrag.
Tyst med
alls.
Dig nu.
Han har inga karaktärsdrag.
Tyst.
Ja.
Jag känner i alla fall att det är dags att vi ger de här figurerna det rampljus som de förtjänar. Och som du nämnde tidigare, sidekicks figurerar ju både i film och spel. I böcker, som du sa. Men det är då i spelen som vi ska gräva efter de bästa, kanske roligaste eller kanske de mest underskattade sidekicksen.
Mm.
Men om vi ska börja någonstans i det här enorma virvaret så tycker jag att vi börjar med att fastslå vad en sidekick gör.
Mm.
Vad är dennes uppgift?
Mm.
Och jag tänkte så här, om jag får fortsätta babbla.
Babbla på du?
Ja. Om man googlar ordet sidekick, då kan man läsa att en sidekick är typ en litterär eller filmisk stereotyp som ska med hjälp av kontrastverkan visa vem hjälten är.
Mm.
Det säger ganska mycket. Alltså det vill säga att han eller hon ska vara den totala motsatsen till protagonisten för att liksom protagonisten eller då hjältens egenskaper ska framträda tydligare.
Ja,
förstår du?
Exakt.
Och det kan den vara i form av en vän, en kompanjon eller typ väldigt vanligt i detektivfilmer så är det ofta en assistent som är liksom totala motsatsen.
Mm, exakt.
Ja.
Men vet du vad ordet härstammar ifrån?
Nej.
Nej, alltså ordet sidekick, det härstammar från 1800-talet då ordet kick var slang för framficka på herrbyxor.
Jag trodde du skulle säga något.
Nej.
Framficka.
nu tänker du.
Ja, men jag trodde det. Jag bara, vad är det du håller på med?
Nej, men Filippa.
Framficka.
Ja, framfickan på
herrbyxor.
Lyssna nu. Okay. Framficka på herrbyxor under 1800-talet.
Var det en kick?
Kallades för kick. Och där liksom la man ju det som man höll mest kärt. Naturligtvis kanske ett fickur eller en plånbok. Och det var ju för att det var ju där... Det var extra svårt för ficktjuven att komma in. Ficktjuvar var ju ganska effektiva på bakfickor och innefickor i västar och grejer.
Så man inte liksom hade lika mycket kontroll.
Nej, exakt. Men alla vet att man egentligen ska ha plånboken eller mobilen i framfickan i byxorna. Det är ju liksom det bästa stället, för det är nära könet. Så att det, där har man har mycket känsel där.
Ja, absolut.
Och det var därför som karaktärstiteln sidekick fick kallas så, för att det är det som man alltid har närmast.
Men
vid
typ
sin
en sido...
Ja, alltså man har den i fickan där man har sitt käraste, liksom. Sin plånbok, eller sin bästa vän i det här fallet.
Ja, precis.
I fickan, liksom. Sen finns det ju lite olika exempel. Vi kommer prata lite grann om spelvärldens exempel, men jag har ju faktiskt den troligtvis äldsta sidekicken.
Jaså?
Ja, och det är Enkidu. Som var Gilgamesh vapendragare i Gilgamesh-eposet. Känner
Oj,
du till det?
Ja, absolut. Det är ju verkligen typ den äldsta boken.
Ja, den är ju daterad till ungefär 2100 år före Kristi födelse. Typ Mesopotamien, heter det så?
Mesopotamien,
ja precis. Så att det, nu snackar vi liksom 2000 år före gudgubben och allt det där. Sen har vi även Achilles och Patroklos från Iliaden. Mm. Det är 800 år före Kristus. Liksom. Sen har vi Moses och Aaron från Gamla Testamentet. Då liksom
ja,
Aaron,
det är en liten sidekick.
Aaron fick ju agera sidekick. De kompletterade varandra. Var det Aaron som blev Moses
ja,
talman?
Ja, men lite så, ja.
Ja, ja. Han var hans sidekick. Liksom.
Mose bar budskapet, men han var lite tystlåten och ja. Hade lite svårt för stora folkmassor.
Han var introvert.
Ja, precis. Ja. Så jobbigt läge då att bli liksom en Guds talesman.
Hur fan gillar man med det? Liksom?
Ja, men då skaffar man sin sidekick.
Men fatta själv, om man är lite introvert och sen så kommer Gud bara, du ska vara min talman här
bara,
och
nej.
Framföra mina budskap. Shit, tänker
inte.
Man då.
Ja, precis.
Shit, ja. Ska vi prata lite om vad som definierar en sidekick? För jag har skrivit upp några punkter här.
Okej, okay. Ja, men jag hakar på. Jag har inte den listan du har.
Nej, du får avbryta mig. Du får avbryta mig och komplettera mig exakt när du vill här.
Okej.
Okay. Vi säger så här. En sidekick är oftast han är oftast underlägsen huvudkaraktärer i någon form av attribut. Det kan vara styrka, ja. Självförtroende, karisma eller något sånt där.
Ja, för man kan ju aldrig någonsin börja ifrågasätta vem som är hjälten.
Nej,
det måste
exakt,
alltid vara tydligt
exakt,
vem exakt, hjälten är.
Ja. Och den här sidekicken kommer ju såklart alltid till räddning när våran huvudperson eller hjälte är i knipa.
Precis.
Och det finns ju också exempel på sidekicks som går sin egen resa eller rent utav blir onda. Eller blir huvudkaraktären i sitt eget spel, eller film, eller bok, eller vad
ja,
det är.
Ja.
Att liksom sidekicken någonstans kliver över hjälten. Och det handlar ju oftast om hur sidekicken då liksom har blivit behandlad av sin tidigare kompanjon. Som gör att han blir ond, eller liksom att jag är trött på ditt skit nu. Nu är det min tur.
Precis.
Och en del sidekicks utvecklas och blir liksom likvärdig huvudkaraktären och erkänns också som likvärdig karaktär. Och sen också, ofta besitter sidekicken egenskaper som huvudkaraktären eller hjälten inte har. Det kan handla om kunskap eller färdigheter. Och detta kan vara till stor nytta och kan komplettera huvudkaraktären. Och det kan ofta, de kan ofta vara väldigt komiska också, eller hur?
Ja, ja, absolut.
Eller om hjälten är komisk så är sidekicken oftast typ grav allvarlig.
Ja, men det känner jag är väldigt viktigt för en sidekick, att den tjänar alltid som ett sorts komplement.
Ja, oftast en motsats i någon form.
Ja, men precis som jag sa i början där, att det handlar om kontrastverkan. Mm. Är hjälten tystlåten så kommer sidekicken vara väldigt social. Är
ja,
hjälten
exakt.
Liksom lite obekväm, ja men då blir sidekicken rolig. Det är nästan det mest vanliga. Det är ofta vanligt att den blir som en comic relief i både
ja,
filmer,
exakt.
Spel.
Men sen också har jag tänkt på det att sidekicken kan ju också ibland fungera som ett sätt eller ett element att lära känna huvudkaraktären. För nu har ju liksom hjälten någon att reflektera sina tankar och åsikter med. Eller så kan sidekicken också vara någon som kanske inte liksom förstår vad som händer, och då kan hjälten förklara för sidekicken men också för oss som tittar. Så
ja.
Att vi är med på tåget, vad fan exakt det som händer i liksom spelets handling.
Ja, men precis, jag håller med. Man får ju följa med sidekicken och protagonistens alltså man får följa den relationen och det blir ett sätt att förstå vem hjälten är.
Ja,
den
exakt.
Utvecklas. Och ibland så känner jag att sidekicks har en väldigt, väldigt viktig uppgift, för den åtar sig rollen som oss.
Exakt.
Sidekicken säger det som vi tänker, den säger det som vi tycker. Och jag kan många gånger relatera mer till sidekicken än den här anonyma hjälten.
Ja, jag tror det också. I filmens värld kallas det väl att man är en likare, va? Att det är någon i filmen som liksom reagerar och tänker som du gör.
Precis, liksom. Ställer de här dumma frågorna
ja,
som
exakt.
Vi i publiken känner.
Ja, exakt.
En intressant detalj är att ofta är en sidekick av samma kön som protagonisten,
ja.
Eller dess hjälte liksom.
Ja.
Det är typ som att de vill uppnå någon form av jämn balans. Mm. För att tyvärr, eller jag vet inte om man ska kalla det tyvärr, men är de av olika kön så uppstår det ofta en form av romans.
Ja, men när de har samma kön så blir det bromance väldigt,
ja.
Väldigt ofta.
Bromance, ja precis. Men jag tänker en annan sak är att sidekicks är ofta, vi har ju nämnt det, men de är ofta väldigt hängivna och lojala in i döden.
Ja, absolut, absolut.
Och är de onda, vi säger att det är antagonistens sidekick, så är de ofta lite så här stupid, lite dumma, lite korkade.
Vad har du för favorit bromance-par? Har du något? För jag har, ja, jag har podcast Sveriges bästa bromance.
Gillestugan.
Ja, Niklas och Jocke på Gillestugan. Så jävla
tänk
fina
att,
killar.
Tänk att jag bara satte den på första. Jo, men absolut. Ja. Absolut. Det är ju väldigt fin. Men jag skulle inte säga att någon av dem är sidekick, utan det är snarare, nej, en väldigt bra balans däremellan.
Ja, det är det. Det där är ju liksom en bromance.
Exakt. Liksom. Men du, vi ska återkomma till vem som är sidekicken i Parapixlar lite senare, känner jag.
Den blir svår alltså.
Nej, den är superenkel.
Okej, du har liksom definierat vem av oss som är sidekicken till den andra.
Ja, absolut.
Ja, okej, spännande.
Men jag känner så här, min favorit bromance i film då, om det var det vi pratade om.
Ja, eller spel. Det är främst spel, men ta film.
Ja,
absolut.
Men spel kommer vi ju sen
Vi kommer till spelen sen. Ja, ja,
men jag känner att Sam Gamgee. Absolut.
Sam Gamgee är så jävla tråkig.
Du, är det väl inte alls? Vet du,
platt.
Det är ju inte Frodo. Alltså jag blir så arg på dig nu. Jag känner hur blodet bara forsar. Och knytnäven bara... Det är ju inte Frodo som går till Mordor.
Nej, det är
inte det.
Nej.
Det är ju Sam som bär honom dit.
Men ska jag säga en
Förstår
sak?
Du? Det är han
sak?
Som håller modet uppe.
Grejen är så här.
Under hela resan.
Det som Sam gör... Han gör ju ingenting...
Va?
Vänta, lyssna på mig. Han gör ju egentligen ingenting unikt. För att det handlar ju om att det är Frodo som är en jävla tönt. Han är svag och vek.
Fast
och,
han
och,
men, bär ju ringen.
Jo, jag vet. Men han faller ju för ringens begär.
Som
och Sam,
alla andra.
Sam är med bara den här trötta jävla att kom nu så går vi. Han är liksom, Frodo blir som en fyraåring. Så här, kom nu, vi måste gå, vi har bråttom. Han är liksom the voice of reason.
Ja, men hur kan du
men
inte gilla
ju,
honom då?
Men han gör ju ingenting unikt. Han gör ju bara vad vem som helst skulle ha gjort.
Men vadå? Om han nu är det som alla andra skulle gjort i den situationen, ja, då säger du att alla andra är en fjant.
Nej,
det är ologiskt.
Jag säger att det han gör är ju ingen bedrift.
Nej,
han
visst. Gör man bara går in i Saurons rike. Är du dum eller?
Varför tog de inte bara den där jävla fågeln och flög över Moria?
Men de måste ju smyga in.
Varför?
För att de blir upptäckta
de
annars.
De kunde ha flygit. Det finns inga, i Mordor finns det inga jaktplan som kan skjuta ner dem.
Jo.
Nej.
Jo.
Vad då för någonting?
Men hallå, han från...
Ja, precis.
De åker ju på såna där flygande grejer.
Wyverns.
Nej,
drakar.
De ondas. Vad heter det? Witchmaster from...
Nazgul.
Ja, han är en Nazgul. Ja, han kallas Witchmaster from någonting på A. Ja. Han flyger in och hon, kvinnan, Eowyn, dödar ju honom.
Ja,
han flyger ju.
Ja, men
det är massor
men så här,
av sådana.
Du vet, de kunde bara ha dödat alla Nazguls. De kunde ha lurat dem.
Ja, det är jätteenkelt att döda Nazgul.
Men när alla var och fightades vid... Vad heter den där staden i mitten? Sagan om de två tornen. Vad heter staden där?
Helmsklyfta.
Helmsklyfta. Du vet, när den där striden var som mest så här i eld och lågor, då kunde de bara, vet du vad? Vi tar den där jävla jättestora fågeln och bara drar nu. För
men
ingen
det går
märka
inte.
Ja, men Sam är extremt ointressant som karaktär.
Du vet att du har fel.
Men han har inga karaktärsdrag.
Jo, det har han.
Han är ju så totalt meningslös.
Han är så lojal. Han är den perfekta sidekicken. Och när han väl får ringen, vid ett tillfälle så får ju han ringen.
Ja.
Och då märker man så här, okej, okay,
vad
ska han göra nu? Ska han också förtäras av den liksom? Ja. Nej, det gör han inte. För han är en god människa som tror på det rätta.
Som vem som helst hade gjort.
Som verkligen inte vem
han är
som helst.
Det är Frodo som är vek och Sam är inget märkvärdigt.
Du är så tråkig.
Ska vi gå vidare?
Jag fortsätter.
Från det här?
Ja, fortsätt. Du är knäpp.
Men Sam betyder ingenting. Sam betyder ingenting för mig.
Jag har en till, vad heter det, bromance exempel. Ron Weasley till Harry Potter. Det är också en sidekick.
Ja, fast där är ju Ron Weasley mer ett tredje hjul. Han är ju den... Alltså, om vi tänker... Hermione, Harry och Ron. Alltså, Ron känns ju bara överflödig.
Men då tredje jul? Det är ju han som får henne i slutet.
Jo, jag vet. Han
dillar
då? Det jag menar är bara att han är ju den som alltid trampar i klaveret och gör dumheter.
Ja.
Ja.
Ja,
han är ju totalt onödig.
Men har du inte lyssnat de senaste 20 minuterna
jo,
vi har pratat om en psychic?
Det har jag.
Han tar ju rollen precis så som en psychic ska göra.
Då är ju mer Hermione en viktig sidekick tycker jag.
Ja, absolut. Ja. Man kan ha fler än en.
Kan man det?
Ja.
Då blir det ett sidekick-gäng.
Ja.
Ja, okej.
Jag har fler.
Okej, kör.
Ja, Robin till Batman då.
Ja, men den, vi. Ja, den vet vi. Båda, båda två har läderkalsong och dräkter med bröstvårtor.
Vi har en viktig här. En litterär och filmisk. Aha. En gammal.
Okay.
Dr. Watson till Sherlock Holmes.
Ja, porträtterats många gånger på ganska exakt likadant sätt. Alltså,
ja, så men han är lite...
Voice of Reason.
Ja, men han är lite mer klumpigare än Sherlock Holmes liksom.
Ja.
Men han är stark och händig och liksom får göra lite... liksom handmanna jobb.
Ja, jag tänker bara på den här. Jag kan inte komma på någon annan version just nu än den med Robert Downey Jr.
Men,
jag kan inte komma på någon annan version i huvudet just nu. Där är ju faktiskt Watson också en extremt liksom viktig karaktär. För Robert Downey Jr.'s Sherlock Holmes är ju liksom lite snurrig i bollen.
Ja, precis. Att, ja. Absolut. Ja. Men i alla fall, nu har vi fastslagit lite egenskaper här på en sidekick. Men jag känner att i spel så kan det diffa lite.
Mm.
De är allt det som vi nyss har nämnt, att de är liksom ett komplement. Ibland är de lite undergivna, etc. etc. Allt vi redan sa. Men i spel också, då ska man ju tänka sig att det är gameplay. Man ska göra någonting också.
Ja.
De är ofta en värdefull kompanjon.
Ja.
Ofta. Inte alltid, men ofta.
Ofta.
Och de hjälper liksom till att utveckla protagonisten.
Mm.
Och så är de bra sällskap.
Jo, ofta så är de ju också den som spelare nummer två får spela som. När man spelar liksom ett spel
om det är co-op.
Om det är ett co-op-spel eller ett två-play-spel så kan det ju liksom vara så att spelare nummer två får styra den karaktären.
Det stämmer.
Ja.
Nu har vi kommit fram, känner jag i alla fall.
Mm.
Jag är lite redo här nu.
Mm. Ska vi köra en låt innan, eller?
Ja, men okej då.
Ja, vi kör en låt. Det sitter alltid fint med lite Sonic-musik, eller hur?
Ja, men bra skit. Absolut. Men nu har vi ju kommit fram till den delen då vi börjar liksom gotta ner oss i spelens sidekicks.
Ja.
Det är redan fastslaget nu vilka som, eller vad som definierar en sidekick. Så nu är det väl inte någon kotte där ute i världen, podcast Sverige, som inte vet.
Nej, hur vi definierar en sidekick.
Nej, precis. Och spelen är ju liksom inget undantag från filmen och litterära världen. Det finns massor av bra sidekicks.
Mm.
Och det som är roligt är också att vi har fått massor av förslag på sidekicks. Alltså vi har ju allt ifrån Yoshi, Luigi, Diddy Kong. Bara tre exempel från Nintendos värld.
Mm.
Men vi har ju valt ut några som vi vill liksom... ja, men fokusera lite extra på.
Hylla!
Ja, men hylla!
Ja, det är deras tur att skina nu.
Ja, precis.
Ja.
Eller du kanske har valt någon som du bara tycker är jätteusel och vill ta upp som ett dåligt exempel.
Det är lite olika.
Det är lite olika.
Ja, men alltså det finns vissa karaktärer som jag tycker inte får tillräckligt med rampljus, så att, som sagt. Så att nu vill jag liksom hylla dem här.
Men du valde ju en låt från Sonic. Du kanske ska fortsätta på det temat.
Ja, jag tänkte alltså Tails från Sonic-spelen.
Men det är bra.
Han är ju bland det första jag tänker på när jag hör ordet sidekick och tänker på spel, då tänker jag Tails ifrån Sonic. För han är ju den tydliga lillebrors karaktären. Han var den som lillebrorsan fick spela som, eller ibland till och med bara låtsas spela som. För att jämfört med Sonic då, han är mindre än Sonic, han är svagare och han är säkert yngre, men han besitter ju liksom egenskaper som Sonic inte har.
Så han är väldigt värdefull.
Ja, men han kan flyga med sina dubbelsvansar.
Precis.
Och liksom kan rädda...
Det är lite awkward.
Dubbelsvans?
Ja.
Ja, vet du om att det finns vissa ormarter som har två penisar.
Två penisar. Vad kul att du tar upp det. För det var exakt den referensen jag tänkte på.
Jaha.
Inte ormar, utan när jag sa att det var awkward.
Ja.
Att han har två svansar. Då, ja, då tänker jag på två...
Penisar?
Ja.
Vart ska man stoppa den andra liksom? Nu vart det barnförbjudet här igen. Mm. Väldigt snabbt.
Jag vet.
Fan vad det eskalerar. Usch. Fort alltså.
Escape!
Ja. Nej, men alltså Tails är ett fint så här, första tydliga exempel på en bra sidekick. För han besitter egenskaper som Sonic inte har. Han hjälper Sonic när Sonic kanske är på drunkna, så kan han flyga ur vattnet. Så här. Han fungerar också bra som sidekick även i den här tecknade tv-serien. Eller de tecknade tv-serierna.
Ah.
Så är han också en bra sidekick.
Får man lite röst till också, lite person till det?
Jo, men exakt. Och i den här tecknade, en av de tecknade tv-serierna, så var det ju oftast den här Sonic Sess efteråt. Kommer du ihåg den?
Typ när det var lite så här lärdomar.
Ja, precis som i de här gamla He-Man.
Listen kids.
Ja, listen kids, you're not so,
stay in school.
Ja, men typ så här, du ska inte knarka, du ska gå i skolan, du ska inte åka med främlingar i bilar.
Alltså vad lame egentligen. Och då var funkade det på någon?
Jag vet inte. Gjorde det?
Jag vet inte.
Det var ju oftast typ Tails som stod och rökte. Typ, och så kommer Sonic bara: "Hörru, det är bara skojare som röker. Det är bara fjanthattar och töntar som röker." Man bara: "Okej, okay, men ja, jag tycker om Tails. Ska jag inte göra som Tails säger då och stå och röka?"
Vad dumt att han fick stå och röka.
Det var ju något avsnitt och rökte en riktig feting. Nej. Och så kommer Sonic där bara:
"Alla bara, det där är ju inte en cigarett."
Frågan är vad som är nyttigast, att röka hash eller käka enorma mängder chilikorv. Vad är sämst för hälsan?
Oj,
tror
det
du?
Beror väl på liksom under vilken period.
I livet menar du?
Nej, under hur lång tid.
Jaha, ja, jo, precis.
Förstår du? En cig kanske inte är lika jobbigt för kroppen just då som att käka liksom typ världens starkaste korv.
Ja.
Förstår du? Det gör ju ondare att käka korv.
Ja, precis. Men du och jag är ju oftast, den här podden är ju extremt så här, politiskt neutral. Men ja. vi kan väl bara skriva under på att knark är bajs. Liksom.
Ja, vi tycker det. Absolut. Ja. Absolut.
Men jag tänkte på det. Fan, det här, jag har inte druckit kaffe nu på 5 veckor tror jag.
Ja, just det.
Men vet du vad? Idag drack jag en kopp kaffe. Jag har sagt det.
Nej!
Jag fuskade. Jo, jag drack faktiskt en kopp kaffe i morse.
Alltså, din lilla... Nu vill jag bara poängtera och betona för alla som lyssnar där ute att Robin har ju en hel del laster.
Laster? Vad har jag för laster?
Nu du.
Ja.
Nu du.
Ja, vad har jag för laster?
Ska du få. Nej, men beroenden liksom. Förstår du? Du har varit en hängiven kaffedrickare.
Ja.
Om man säger så.
Ja,
alltså, vi snackar 6-7 koppar om dagen.
Mm.
Jag menar, du har ett otroligt påfrestande jobb.
Mm.
Så jag menar, det blir en hel del kaffe om dagen. Ja. Och sen snusar du.
Ja.
Ja.
Men äter kopiösa mängder pizza och godis.
Ja, det gör du. Men det vet inte jag. Det syns kanske invärtes på dig. Men utvärtes gör det inte det.
Nej,
i alla fall.
Det gör det verkligen inte.
Men,
jag väger typ 22 kilo.
Ja, jag vet. Du blåser bort. Det är därför du måste hålla dig inne nu. För du blåser bort i vinden.
Ja,
i stormen
typ.
Liksom. Mm. Men i alla fall, när semestern började så sa ju du stolt till mig liksom att nej, men jag dricker inte kaffe mer.
Ja.
Jaha, bara sådär. Okej, bara sådär. Liksom, varför det? Nej, men jag tänker inte. Jag tänker lägga av. Jag tänker... Bli lite mer sund, sa du och öppnade ett Pringles-rör till det tredje för dagen typ, och hålla in en till snus.
Men de här Pringles-rören med paprikasmak är för jävla fina. Alltså.
Jo, jag vet. Men jag känner liksom att du fokuserar lite på fel beroende. Borde du liksom inte... För du påpekar ju det för mig varje gång jag tog en kaffe och jag kanske dricker 2 koppar om dagen.
Ja.
Ska inte du också sluta?
Ja.
Ska du inte det?
Ja. Jag slutade röka, gjorde jag för många år sedan.
Ja.
Men jag måste berätta det som hände när jag tog min kaffekopp i morse i alla fall. Det var en sån sjuk historia. För jag tänkte så här, ska jag ta en kopp kaffe tänkte jag. Det är fredag tänkte jag. Jag gör det. Så jag tog en kopp kaffe.
Det börjar med en cig, va?
Ja, det börjar med en cig, va? Vi börjar med amfetamin, va?
Uh-huh.
Nej, men jag satte mig, jag kom till jobbet, gjorde en kopp kaffe, skulle sätta mig vid datorn. Och så spillde jag ner hela byxorna. Precis.
Nej.
Som om det vore ett omen liksom.
Det är ju bad karma.
Så att nu har jag cappuccinos. Cappuccinos.
Alltså den är så dålig, så fattar du inte.
Jag
Är det sant? Eller är det bara ett pappa skämt?
Det var ett pappa skämt.
Så du har inte druckit kaffe idag?
Nej, jag har inte kaffe idag. Nej, det har jag inte gjort.
Jag vet inte hur jag ska reagera.
Cappuccinos.
Ja. Vad fint.
Det var väldigt kul själv.
Ja, det var lite kul. Lite långdraget bara.
Ja. Men jag ville ju lura in dig i den här. Så att du skulle inte veta när pappaskämtet kom. Eller vilken form det skulle ha. Nej. Det skulle bara lindas in.
Aha.
Och sen skulle det liksom komma där.
Ja,
där kom
den.
Och var det inget kul eller?
Jo, det var kul. Ja. Absolut. Men vadå? Så du har inte brutit in?
Nej, jag är kaffefri sedan 5 veckor.
Kaffefri? Som att det är någon slags boja du har sågat av.
Men det är en last att dricka kaffe.
Nej,
jo.
Det är nyttigt att dricka lite kaffe om dagen.
Däremot så har jag typ slagit alkoholrekord den här sommaren.
Ja.
Jag har druckit mig,
du ska inte säga
druckit mig ganska full typ hela sommaren, känns det som.
Hörru du, ska vi gå vidare? Kan jag nämna en då?
Ja, ta en bra sidekick.
Dra upp en bra sidekick på tapeten.
Ja.
Då känner jag så här. Tifa, Final Fantasy 7.
Ja.
Alltså, till skillnad från Clouds, alltså han är ju ofta apatisk, han är väldigt deppig. Hans melankoliska persona, så är ju Tifa en sprudlande, glad, intelligent och lojal barndomsvän. Ja. Egentligen alla egenskaper som man vill ha från en bra sidekick. Och jag känner att det här är lite för mig spelvärldens Ivanhoe. Jag önskar att riddare Ivanhoe väljer Judinna Rebecca istället för den där fula blondinen varje år.
Mm.
Ja.
Du är
och
inte
jag
ensam.
Hoppas ju innerligt att det ska blossa upp kärlek mellan Cloud Strife och Tifa Lockhart.
Ja.
Jag känner att hon är den rätta för honom.
Hon går ju bara vänta på honom.
Hon gör ju det. Och sen liksom slutar du helt öppet. Man vet ju inte.
Nej, de är ju childhood sweethearts.
Exakt. Och han bara liksom tänder på ett lik, tänkte jag säga. Fy vad okänsligt.
Ja, men Aeris dör ju.
Hon
spoiler.
Är död.
Spoiler.
Ja.
Men Cloud kan inte glömma henne.
Nej, och de har ju liksom aldrig ens gjort någonting.
Nej, och så blir ju liksom då Tifa friendzonad till en sidekick.
Ja, exakt. Medan hon är ju den självklara livspartnern.
Ja.
Fast jag vet vad jag känner så här, att hon är för bra för honom.
Men det känns som att hon måste ju besitta någonting märkligt som gör att Cloud inte faller för henne. Någonting som inte reflekteras eller syns i spelen. Hon kanske är så här jättevindögd eller någonting som gör att Cloud inte så här...
Han kanske inte gillar de där polygonpattarna.
Ja.
Man vet aldrig.
Eller så är det så här att det luktar väldigt mycket när hon har varit på toa kanske. Så att du vet så här, jag kan aldrig vara tillsammans med en tjej som liksom...
Nej, men,
det luktar så där mycket.
Ja, men precis. Men jag tycker att Aeris och Tifa... Ja, men det är lugnt. Förlåt, det är okej. Okay. Jag tycker att Aeris och Tifa är väldigt olika. Aeris är den här oskyldiga blomflickan som bokstavligen säljer blommor. Alltså det blir så super japanskt, oskyldigt.
Mm.
Alltså lite så här, ja, men så här flickigt. Mm. Ja. Det är ganska platt i mina ögon. Sen är hon ju en fantastisk person och de har roligt på sina håll och sådär. Men Tifa är ju lite flickig.
Men jag tror
hon är lite grabbig liksom. Du vet, hon har varit med om en hel del. Hon vågar säga vad hon tycker.
Mm.
Hon är inte rädd för att ta plats. Och jag tror att Cloud liksom romantiserar. Alltså, jag sitter ju här och babblar egentligen. Ja, jag vet ju
teorier.
Inte.
Men jag har en ganska intressant teori kring det där. Varför Cloud inte kan släppa Aeris. Och det tror jag är för att han lever ju liksom... Han lever ju sitt liv i en lögn. Han har ju tagit en identitet som inte är hans.
Redan där så ringer ju alarmklockorna. Liksom.
Ja, och Zack och Aeris hade ju någonting.
Ja.
Så att det ligger kvar liksom i Clouds, den här stulna personan.
Precis.
Att alltid älska Aeris.
Ja.
Och det ligger liksom kvar i honom latent, oavsett vad som än händer. Att han kommer aldrig kunna släppa henne.
Det är ju knäppt.
Ja, det är lite psykopatdrag sådär.
Men ja, i alla fall, vi ska inte stanna kvar vid Tifa. Men
nej.
Hon tycker jag är ett bra val.
Ja, faktiskt. Liksom. Mycket bättre än typ Barrett eller någon annan ifrån det
spelet. Ja, jag tycker faktiskt det. Ja. Hon bidrar med mer saker.
Hon känner ju huvudpersonen.
Och hon räddar ju Cloud. Ja, när han går ner sig i sin depression och försvinner bort i någon tankelabyrint. Liksom.
Ja, exakt.
Då är hon inne och räddar honom. Hon älskar honom.
Ja, hon är nyckeln till att han ska hitta sitt medvetande igen.
Ja, liksom. Exakt. Hon är en otroligt viktig person.
En betydligt plattare karaktär, men som också är en viktig sidekick. Det är ju Diddy Kong till Donkey Kong.
Absolut.
Alltså han är ju också...
Jag spelar heller som honom.
Ja, han är ju lite som Tails. Alltså han är liksom yngre och svagare, men besitter ju kunskapen att kunna jula. Och det är ju inte alla som kan jula. Liksom.
Va? Nej. Eller kan skjuta. Du jula?
Ja, det kan jag. Det fanns en gång i tiden när jag kunde slå frivolter. Kan du tänka dig det?
Alltså du har ju ett liv innan mig. Och många gånger tvivlar jag på att du ens talar sanning.
Jag har...
Du är ju för mig, du känns ju så här...
Ja, men jag är så här
klumpig, ohändig, men du har ju typ så här spelat
eller ishockey, du har ju så här, ishockey, fotboll,
taekwondo, what?
Muay thai, kickboxning, jitkundo.
Ja, men du kunde ju inte haft någon vidare karriär då om du har bytt så.
Nej, men jag hade ju grönt bälte i taekwondo för fan.
Vet du, jag känner bara till svart, så allt som inte är det är ingenting.
Grönt är tredje bältet.
Betyder ingenting för mig.
Nej, men grönt är tredje bältet.
Okej, ja.
Ska du vilja ta nästa sidokaraktär?
Jag har faktiskt en. Det här är en väldigt, väldigt älskad karaktär. Du kanske vet.
Jaha, vem?
Ellie från The Last of Us.
Ah,
Hon är ju en, som bekant, en väldigt, väldigt värdefull kompanjon till spelets protagonist, Joel. Då. Mm. Och en av de mer intressanta karaktärerna i det här otroligt välskapta spelet. Och jag känner att man beundrar henne för så många saker. Hon är dels väldigt, väldigt modig, trots sin ringa ålder. Vad kan hon vara? Typ 14-15 år kanske?
Jag tror vi pratade om det här förut.
Hon är ju inte så jättegammal i alla fall.
Hon är ju ung. Liksom.
Precis, högst 15 år. Men jag undrar henne också för hennes sårbarhet. För det liksom hjälper till att locka fram Joels känslor.
Ja,
för han är ju lite som en sten i början av spelet. Man får ju lära känna honom, man vet vad han har råkat ut för. Man förstår att han liksom stänger dörren till för alla möjliga känslor. Hon blir liksom den som drar bort det här onda plåstret från hans arm.
Hon blir murbräckan.
Ja, men som även då låter honom känna igen.
Mm.
Och jag känner att hon är otroligt viktig för handlingen.
Stop!
Fucking touch me!
It's okay, it's me! It's me! It's me! Look, look! It's me.
He tried to...
Oh, baby girl. It's okay. It's okay.
No.
It's okay.
Och det blir också roligt då att hon är tillbaka i The Last of Us Part 2. Och då är hon ju inte längre en sidekick utan protagonisten.
Hon är ju liksom vuxit in i en huvudroll liksom.
Precis.
Och hon är verkligen extremt viktig för, alltså också för handlingen i spelet. Hon är ju definitivt en sidekick, men samtidigt så är hon ju liksom,
ja, men handlingen centreras ju
väldigt snabbt runt henne liksom. Hon är en fantastisk karaktär och jag längtar så mycket till The Last of Us 2 att jag typ dör vid blotta tanken på det.
Ja, alltså har ni inte sett trailern för Last of Us Part 2, gör det. Alltså det är en sån fantastisk trailer och det är inte bara alltså en teatralisk version, utan man får också se liksom gameplay.
Mm.
Och det är det som är bra.
Ja, det blir fint spel det. Jag har en annan ifrån samma generation spel, om vi snackar modernare spel då. Jag skulle vilja ta upp karaktären Garrus ifrån Mass Effect.
Ja, jag tycker också han är otroligt bra.
För att grejen är så här, Garrus är ju en karaktär som egentligen är likvärdig huvudkaraktären när det kommer liksom till erfarenhet och färdigheter och styrka. Men Garrus har en sån jävla respekt för Shepard. Och det är därför man känner att han liksom är lite underlägsen och liksom faller ner i sidekick-facket. För de känner ju varandra sen långt innan. Och det finns ju en fin blomstrande bromance.
Ja, absolut.
Liksom den, och jag menar, fan, jag vill alltid romansa med Garrus.
Och, men varför alltså, gör du inte det då?
När jag är fem Shep så är det alltid Garrus. Och när det är male Shepard så är det alltid Miranda. Åh, oh, Miranda, shit. Miranda. Den där jävla sparkdräkten. Den där jävla sparkdräkten.
Ja, den är alltså fin.
Varför heter det sparkdräkt för?
Som att man bara...
Ja, men så här,
sparkar loss.
Är det för att man liksom är så här smidig?
Nej, men alltså sparkdräkt är ju liksom det som bebisar har på sig.
Ja. Fast de ska sitta så tight på bebisar tror jag som ni gör på Miranda.
Nej, det är lite
olämpligt. Miranda har lite av en sån här klassisk blöjröv. Den är liksom lite så här...
Ja, i Mass Effect har hon det.
Det ser ut som att hon har en blöja under sin dräkt som hon har kissat ner sig liggande. Nej, så att den har svullnat upp runt,
det blåa strecket
runt stjärten liksom. Småbarnsföräldrar där ute, ni vet vad vi pratar om.
Det gula blir till blått.
Det gula, ja. Och det blåa strecket, precis. Mm. Ja.
Nej, men jag känner också Garrus, alltså vem hade kunnat tro att en gräshoppa skulle kunna skärma en så mycket som Garrus Vakarian gör.
Times like these you know who your real friends are. They're not the ones running around looking for an escape route. They're the ones who stand at your side through the worst of it. Who never give up on you. I'm lucky I can say I know someone like that.
So am I. You're not going to propose marriage now, are you? Now, before we head back, there is one thing we're going to settle. Once and for all. Not saying you don't know how to handle a gun, just saying some of us know how to make it dance. So, let's find out who's really the best shot.
Bara det att han typ har någon så här härlig bondish brittisk accent.
Ja.
Han kommer med härliga skämt. Han är lojal in i döden till Shepard och han är otroligt kunnig i strid, så han är ju en värdefull kompanjon. Man vill ju typ alltid ha med honom. Och det gör ju honom till typ den bästa kompanjonen i Mass Effect. Ni som har spelat spelen vet att det finns otroligt många att välja mellan, men han är liksom alltid ett säkert kort.
Prickskyttegrejen i Mass Effect 3, jag typ dör bromance döden varenda gång.
Absolut, alltså. Mitt hjärta bankar för Garrus. Och jag känner att det som gör honom till en sån älskvärd person och en bra sidekick, det är att han är alltid så lugn. Och lite så här skämtsamt cynisk, du vet.
Ja.
Men alltid så här positiv. Han konkurrerar inte mot Shepard.
Nej, han skulle aldrig göra det.
Nej, precis. Han finner sig. Han är liksom Shepards högra hand.
Han står där nere i det där vapenrummet och kalibrerar kanonerna i all evighet. Jag älskar honom för det.
Ja, det är så fint.
We need a new shield for the ship. Vi älskar honom. Ja.
Ja, men det var ett bra val.
Ja. Ja. Får jag ta en till eller har du någon annan nu?
Ja, men kan jag dra en av mina?
Ja.
Det här är faktiskt en av mina favoriter. Mm. Jag har en som är lite mer liksom älskvärd. Men den här personen är otroligt älskvärd för mig.
Okay.
Ja. Och det är Nick Valentine från Fallout 4.
Just det.
Väldigt bra. Alltså Nicks historia i Fallout 4 står ju ut som en av de mer intressanta i hela spelet, känner jag. Den här syntetiska privatdetektiven, han har ju liksom ett större hjärta än många av de hårda och hemska människor man möter i spelet.
Han är ju en robot.
Han är en syntetisk, robot, ja, precis. Och han har en så här härlig accent.
Han och Garrus är ganska lika på många sätt.
De är ju det. De är väldigt charmiga. Och just Nick, han är lite så melankolisk. Han har varit med om väldigt mycket. Men också väldigt så här romantisk. Han har humor. Och just att han typ någonstans har en godhet. Mm. Du vet. Mm. Det här är ju liksom en jättehård post-war värld. Mm. Där liksom hela världen har fallit sönder. Och där står en maskin och är godhjärtad. Ja, men det bara står ut liksom.
Aha.
Och grejen med Nick, det är ju att han delar minne med en mänsklig polis från liksom innan kriget.
Jag kommer inte ihåg det, men det kanske han gör.
Ja, precis. Och det gör liksom att han blir fast i en tid som inte längre är. Samtidigt som att det är ju egentligen det enda som förenar honom med människorna. Och det är så tragiskt egentligen. Man tycker synd om honom. Så man får liksom i spelet uppleva hans identitetskris, kan man egentligen kalla det. Du vet, när han liksom inser att han bara är typ ett spöke av en sedan länge död polis. Och när han ställer sig frågan, vad har jag egentligen för motiv? Vem är jag egentligen? Du kommer inte ihåg det kanske, men han... Han har ju minne då från en polis som är död.
Ja, nej.
Så man går ju ut på då liksom ett uppdrag att man ska hjälpa honom döda den personen som dödade den riktiga polisen och den riktiga polisens fru.
Just det, så var det.
Så Nick, han känner ju känslor för en fru han egentligen aldrig har haft.
Nej.
Du vet.
Starkt.
Det är väldigt starkt och det är väldigt hemskt, och det här spelet handlar ju liksom om vart man drar gränsen mellan liksom syntetiskt liv och organiskt liv.
Mm. Mm.
Kan man verkligen känna känslor för någon som tekniskt sett inte lever?
For as long as I can remember, I've been getting these flashes, memories of places I've never been, things I've never seen, memories of Nick's. They're not bad, they're just this inescapable reminder that I'm not the person I think I am, that I'm not a person at all. I'm just a machine, pretending to be human.
Mm. Men jag älskade verkligen Nick. Jag tyckte att han var den absolut bästa kompanjonen i hela spelet. Jag brydde mig inte ens om att lära känna de andra.
Jag minns inte ens
Piper som var så dryg och höll på med sin sketna, töntiga tidning.
Jag minns inte ens vilken kompanjon jag hade i Fallout 4.
Och vissa bara gick med hunden. Bara, lägg av! Nick Valentine!
Men
that's the shit liksom.
Apropå djur.
Ja.
Djur är ju sidekicks också.
Jag vet. Tänker alltså, du säga...
Nej men så här, alltså djur i spel är ju bättre än djur i verkligheten. För att de hårar inte.
Nej, du behöver inte plocka upp hundskit.
Nej, de bajsar inte inne.
Nej.
Och jag menar, Tamagotchi går ju före katt alla dagar i veckan, eller?
Alltså jag hade ihjäl min Tamagotchi flera gånger.
Ja, jag kommer ihåg Tamagotchi-tiden så jävla varmt.
Ja.
För att alla hade Tamagotchis, men ingen hade en riktig Tamagotchi. För att alla hade ju Tamagotchi-kopior. Ingen hade ju liksom the original Tamagotchi.
Förutom Robin Niklasson.
Nej, jag hade inte heller en äkta Tamagotchi. Jag hade också någon sån här jävla knock-off. Och jag minns att alla hade...
Men det stod Tamagotchi på min.
Jag vet, men den äkta Tamagotchi hade ju liksom Tamagotchi-loggan på sig. Sen fanns det ju en miljard kopior av den här stackars...
Jag minns inte hur min såg ut.
Nej, men googla på en liksom hur en äkta Tamagotchi ser ut. För jag lovar dig, i verkligheten har du kanske sett en sån. De flesta hade kopior. Och min var en krabba, har jag för mig. Och jag minns när jag fick min Tamagotchi, en blå Tamagotchi.
Du menar själva varelsen?
Nej, jag menar liksom själva varumärket Tamagotchi.
Var din en krabba?
Ja,
alltså
min figur i Tamagotchin var en krabba. Och sen fanns det ju, alltså det fanns ju en miljon Tamagotchi-kopior, så att sannolikheten att du har sett en äkta Tamagotchi är extremt liten, för att de flesta hade kopior av den här jäveln.
Alltså hade jag ens ett djur? Min såg ut som typ en hamster.
Ja, men jag menar det. Du är kanske inte en äkta Tamagotchi som du
har. Men hur ser en äkta Tamagotchi ut?
Nu ska jag bildgoogla åt dig.
Men jag har här.
Titta på den här bilden, Filippa. Det här är en äkta Tamagotchi. Det här är liksom varumärket Tamagotchi. Allt annat var bara kopior.
Så såg min ut.
Så såg din ut. Då var du en av få som hade en äkta Tamagotchi. För nästan alla hade Kina-kopior.
Okay.
Jag hade en Kina-kopia, en blå liten jävla grej.
Krabba.
Med en krabba. Som jag minns. Och jag minns när jag drog ut den här
lilla... Det ser ut som en hamster. Eller en boll typ.
Ja, men jag hade en krabba. Alltså, och då drog jag ut den här lilla spärren för att liksom ta bort batteri. Blocket, så att du vet, så att den startar. Det ligger en liten plastfilm för dig. Och sen så liksom kom den där jäveln till liv, och jag hade den i skolan och jag blev alldeles varm. Tamagotchis.
Ja.
Fan vad jag saknade. Så man köper en Tamagotchi alltså.
Ja, men det är ju fint. Ja.
Men i alla fall, Tamagotchi går ju före katt i spelets värld. Om vi pratar djur som sidekicks, vi har ju Rush från Mega Man. Han kommer alltid när man ropar på honom och när man behöver honom. Och sen när man liksom är klar med honom, då försvinner han. Det är så här, ja. Nu har jag använt dig. Du behövs inte nu. Du kan åka iväg. Epona ifrån Zelda. För att, jag menar, när man kom till Hyrule första gången och man kom ut där på de här stora fälten.
Känns
och bara,
stort.
Känns stort. Och sen så bara, det känns för stort. Jag behöver kunna röra mig.
Det kommer ta så lång tid.
Ja, och sen så går man till Lon Lon Ranch och så får man Epona och så kan allting gå mycket snabbare. Jävla härlig känsla. Samma sak i Shadow of the Colossus. Agro. Svårstyrd.
Tjej.
Är det en kvinna?
Ja.
Vad heter kvinnohäst?
Inte
är det stov?
Inte med V heller.
Nej, stov. Ja, men stov.
Stov.
Stov eller stov. Och sen hingst är okastrerad hanhäst. Ja. Och vad heter kastrerad
hanhäst? Kåt hane som
Men vad heter de kastrerade hästarna?
Vasall eller
nej, Vallack. Det är en hästart. Eller hästtyp.
Jag bara, vasall.
Säger man art eller typ till hästar?
Men jag vet
skitsamma.
Inte. Jo men vallack.
Vallack.
Nej men jag vet inte.
Jag kan ingen, jag hatar hästar. Hata hästar. Och sen har vi ju också Barbas i Skyrim som bara står i vägen.
Jag vet. Och han är ju liksom, det är lite så här bittersweet.
Fan vad mycket vi har pratat om Barbas i den här podden.
Barbas är hela tiden i vägen. Har puttat ut mig från klippor och ner i dödsfällor jättemånga gånger. Och du vet...
Jävla värdelös skithund.
Du vet. Ja. Ja, men vet du, han är odödlig.
Ja.
Så du kan skicka in honom till bossar.
Ja, och sen låter han bara bita ihjäl. Oh. Så kan du gå och dricka kaffe så länge.
Ja, typ. Ja. Men det som är grejen. Mm. Tänk dig att du har besökt ett draugur eller draugtempel.
Säg mig ingenting vad en draug är för någonting. Det är ja, samma sak som rauk.
Va?
Drauk.
Nej. Nej, en rauk är ju en stenformation.
Vad sa du? Draug?
Draug är ju liksom en nordisk zombie typ.
Okej.
Okay. Ja. Ah, tänk dig att du besöker en sån tempel.
Ett nordiskt zombie-tempel?
Ja.
Okay.
Ja. Och så ser du typ en yta med pilspetsar som sticker ut från väggarna. Det är liksom en fälla.
Ja. Ja.
Och du undviker de här fällorna genom att försiktigt gå på bara vissa plattor på marken och hoppa över andra. Du klarar dig halvvägs, sen kommer den där skena hunden. Svansar in och skiter ju i det såklart. Och du dör.
Det, alltså det är sorgligt.
Det är Skyrim.
Det är sorgligt att vi har pratat, alltså säkert sammanlagt så här, 4 timmar. Under våra 98 avsnitt så har 4 timmar gått åt att prata om Barbas i Skyrim.
Fula, strävhåriga jycken alltså. Den är så ful. Ja, men den är odödlig och jättebra.
Ja.
Ja.
När vi ändå pratar om Zelda här, så här Epona. Ska vi prata om Navi i Zelda?
Listen.
Hey, listen.
Ja.
Tatuera det på min kropp. Hey, listen.
Du, vi kan döpa om Dante till det. Han Navi. Är typ som Navi.
Lyssna på mig.
Lyssna på mig. Titta på mig. Mamma, mamma, mamma.
Men jag har tänkt på en sak. Nej. Varför heter den Navi?
Navigator.
Ja, och jag insåg det typ igår.
Va?
Och bara, oh, mind blown.
Nej, det har jag vetat länge.
Alltså, den är ju irriterande med sina jävla ljud. Hey, listen. Hey. Hey,
men det är enda rösten man får typ hela spelet, så ja, man ska vara
alltså,
tacksam.
Den är
Link
ju,
är ju stum.
Jag vet, men den är ju extremt viktig. Den är, Navi är den, kanske en av de viktigaste sidekicksen vi har. En av de mest självoffrande sidekicksen vi har. För att han hjälper ju Link med Z-targeting-systemet.
Ja.
Och det var ju revolutionärt.
Revolutionärt.
När det släpptes att man kunde liksom lägga fokus på en fiende. Och det var med hjälp av Navi. På Z-knappen på Nintendo 64-handkontrollen.
Precis.
Och sen också. Navi gör den ultimata uppoffringen som en sidekick kan göra. Kan du tänka dig vad det är? Vad är det Navi gör som gör Navi till en av de absolut viktigaste sidekicksen?
Jag vet inte. Okay. Den har en monolog med sig själv genom spelet.
Det som huvudkaraktären Link i Ocarina of Time gör, det är att han väljer att lyfta upp svärdet och ta sig in i en time warp i 7 år. Han försvinner från världen i 7 år och slumrar i ingenstans. För att sen komma tillbaka till världen 7 år senare. Vem är vid hans sida när Link slumrar? Jo, Navi. När Link rycker upp svärdet, hamnar i den här koman i Twilight Zone, så är Navi där och väntar bredvid Links sovande kropp i 7 år.
Det är sjukt.
Det är sjukt. Skulle du, om jag skulle säga så här nu till dig.
Jag skulle ju aldrig vänta 7 år. För
nej,
att du skulle
om jag skulle sova i 7 år, skulle du sitta vid min sida då? Nej, men det gör Navi.
Ja.
Navi är
bättre.
Viktig.
Och det går gift med Navi.
Det är fan dedication av en spelkaraktär.
Det är lite crazy.
Ja, men det är fint. Navi är underskattad.
Ja, jag vet. Och jag menar, det är inte lätt att som spelare veta vad som försgår. Man kan ju inte liksom reflektera tillbaka till protagonisten när denne har en utskuren tunga typ. Link säger ju ingenting.
Nej.
Så man kan inte reflektera med honom som i andra spel när protagonisten typ så här, var ska jag gå nu någonstans?
Nej, men Navi är viktigt.
Förstår du? Ja. Navi är ju det enda liksom tankemönstret vi har här. Ja. Den enda hjärnan här.
Ja, det håller jag med om.
Ja, det var bra.
Ja, tack. Har du några exempel?
Jag har ett exempel till.
Okej.
Det här är en av mina bästa faktiskt.
Ja.
Nej, men jag tänker att Atreus.
Boy.
Från God of War, det senaste, är en bra sidekick.
Får jag ta den igen?
Boy.
Den var bra.
Boy.
Bra. Nej, men jag känner så här, God of War-serien, den börjar ju typ som en actionpackad slaktfest.
Mm.
Hög på testosteron.
Ja.
Typ. Alltså det är ju nästan komiskt hur anonymt de tidigare spelen är i kontrast till det senaste.
Absolut, absolut.
Men här är ju karaktärerna verkliga. De kämpar med verkliga känslor och ingen beskriver det så bra som en liten pojke som desperat söker sin fars kärlek.
Mm.
Du vet, han är ju dömt till ett liv av evigt jagande. Han är ju dömd till det. Massa människor vill ha honom död och han vet inte varför.
Nej.
Men han vill bara ha liksom en familj som älskar honom. Och jag vet inte, kanske är det för att jag själv är förälder. Kanske är det för att jag typ såg min egen lilla Dante i Atreus ögon. Du vet, lika livlig, modig som jag kom att älska det spelet. Mm. Och framförallt den pojken.
Ja.
Och det är nästan alltid på grund av just Atreus. Han gör allt rätt som en sidekick. Du vet, han är skicklig i strid. Alltså han blir ju i slutet av spelet riktigt OP om man lägger alla poäng hos honom.
Han försöker göra revolt mot huvudkaraktären.
Ja, precis. Det är väldigt spännande i handlingen. Han lockar fram okända sidor i Kratos personlighet. Och jag känner att han representerar oss i alla frågor som vi kan ha. Alltså jag börjar nästan känna att han är den viktigare figuren i det här spelet. Och det är liksom Kratos som hamnar i skuggan. Så därför känner jag att Atreus är för mig den bästa sidekicken. Jag älskar honom.
Ja, alltså utan att spoila spelet så absolut så är han ju en viktig komponent i spelets handling. Men han är också, som du sa, en bra sidekick för att han ställer frågor om världen. Och jag menar, vi är ju uppvuxna i Sverige, så vi känner väl liksom till den här baskunskapen i nordisk mytologi. Men det gör ju inte alla i hela världen. Så han ställer ju frågor om vem var Thor och vem var Odin och varför gjorde han så. Det lärde vi oss i grundskolan liksom.
Men också det här, alltså de tidigare spelen är ju helt orealistiska.
Mm.
Jag menar, en halvgud som ska hämnas på hela liksom alltså hela Apollon liksom.
Olympen ska dö.
Olympen ska dö. Ja. Jag menar Olympen, inte Apollon. Olympen ska dö, ja. Mm. Hela det är ju bara så orealistiskt. Och de tidigare spelen är så anonyma på det sättet. Mm. Det är ingen som reflekterar varför någonting sker. Utan det bara sker och sen stannar han en stund och så ligger han med någon prostituerad och bla bla bla. Sen fortgår slaktandet. I det här spelet så har vi liksom en riktig pojke som beter sig som en riktig pojke.
Mm.
Typ, hallå, pappa. Ja. Vad gjorde du innan du kom hit?
Ja,
du vet. Varför har du aldrig berättat det för? Mm. Man får liksom se hur Kratos börjar svettas och typ försöker slingra sig undan det här som han har gjort i pojkens hela 9 år eller vad det nu än är.
No! You broke the gate! That was the only way to Jotunheim!
Stupid son of a bitch!
Get out of here, boy.
Yes, by all means, Junior, run away. Let Daddy do all the heavy lifting for you.
Let go!
Calm down, boy. You are not ready for this.
I am ready.
Boy, I am...
Uma!
And here I thought my family was fucked up.
Alltså det är så intressant för helt plötsligt så står man där och bara ifrågasätter ingenting av det som händer. Man bryr sig inte om att de slåss mot gudar eller Midgårdsormen kommer. Alltså det, för det är så verkligt.
Mm.
Det känns så verkligt och så trovärdigt. Och det är allt på grund av den här pojken. Och jag menar, jag nämnde ju innan att en sidekick, det ska egentligen vara en stereotyp karaktär.
Mm.
Men jag känner att Atreus är allt annat än stereotyp.
Absolut.
För han
absolut.
Är liksom inte en platt sidofigur som bara är. ett kontrast till sin pappa, utan han genomgår ju en resa han också.
Han lever ju på riktigt, känns det som.
Ja, precis. Och som du sa, han gör ju liksom revolt mot sin pappa. Mm. Så han ändras ju också. Hans egenskaper ändras också. Alltså han är den viktigaste karaktären i det spelet.
Mm. Ja, han är fantastisk. Ja, han är fantastisk.
Helt fantastisk.
En annan karaktär som jag har en väldans respekt för, om man ska se till sidekicks och sen liksom se, om man skulle vända på rollen då, så kan man tänka Zero ifrån Mega Man X-serien. För att han är ju, egentligen så borde det ju vara Mega Man som är sidekicken till Zero. För Zero är ju äldre, mer erfaren, han är starkare, han har ett fucking jävla lasersvärd. Och han visar Mega Man tidigt vart skåpet ska stå. Han räddar ju Mega Man i det första Mega Man X. Och man märker direkt så här att Mega Man är underlägsen. Han bara, jag vill vara så stark som du är. Och Zero är mer så här, ja, men fortsätt träna så kanske du blir lika stark och cool och får lika vackert blont hår som jag har. men han peppar...
Blont L'Oreal hårsvall.
Verkligen. Men han peppar ju Mega Man till att liksom... Till Mega Mans fulla potential. Han ser och pushar ju honom. Så att det är liksom lite omvända roller där.
Ja, men då kan ju liksom en sidekick vara överlägsen på vissa sätt.
Ja, exakt.
Alltså, jag menar, jag tänker typ så här, Karate Kid. Mm. Är Mr. Miyagi
en
sidekick?
Eller, ja, det är exakt så.
Jag menar, en sidekick, eller den personen vid sidan om, kan ju alltså både vara en underlägsen sidekick och en mästare.
Ja, exakt.
Vet, en lärare som står på, du vet, armarna i kors, nickar lite glatt vid sidan om så här.
Men så dyker upp när det blir trubbel.
Ja.
När det blir tjafs och jibber.
Ja.
Ja. Nej, men han är också spelvärldens svar på Sean Bean, för att han dör ju typ i varje Mega Man X-spel. Han exploderar. Va? Och så ligger han där med lite blod i munnen och ta farväl, och sen så får Mega Man hans krafter. Det är typ hänt i typ 4 av Mega Man.
Hur förklarar han det?
De bygger upp honom igen, tror jag. Eller
vad hemskt. Så,
ja. Men sen har vi också en annan sidekick som jag uppskattar extremt mycket. Det är faktiskt en sidekick som jag har pratat med.
Ja, jag vet. Ja. Jag visste att han skulle komma.
Otacon, Hal Emmerich från Metal Gear Solid-spelen.
Hi, this is Christopher Randolph, the voice of Otacon, and you're listening to Par I Pixlar.
För er som inte vet så recenserade du och jag Metal Gear Solid i en tidigare podd. Och då intervjuade vi röstskådespelaren bakom Otacon. Så jag tycker
du gjorde det.
Jag gjorde det. Så jag tycker att ni ska gå tillbaka och lyssna på det avsnittet. För det var en väldigt rolig intervju som jag gjorde med
honom. Verkligen. Han var så trevlig också.
Han är supertrevlig. Och vi snackar lite på Instagram fortfarande. Han är supertrevlig kille.
Vad kul.
Men om vi ska fokusera på hans karaktär, Otacon. Han är ju världens coolaste nörd. Han är feg, totalt värdelös. Men
superintelligent.
Supersmart. Han kan sina grejer. Han kan det där med data. Kommer du ihåg det?
Menar du information eller dator?
Nej, det är så här, det är när man typ, när man gick i skolan när man var liten. Och sen så hängde sig skoldatorn. Och sen sa man till fröken, ja, vi får ringa på vaktmästaren. Han kan det där med data.
Ja, nej, den situationen har inte hänt mig.
Nej, men det
varför
det är
att ni porrsurfade för mycket på...
Ja, jag fick ju gå till rektorn många gånger för att vi satt och kollade på så här obskyra klipp på liksom, det var ju inte YouTube på den tiden, det var ju liksom, man laddade
något
ner
annat.
Konstiga filer på skoldatorerna. Och
jag lyckades också låsa en dator någon gång, men inte för att jag porrsurfade.
Nej.
Utan jag satt och kollade på någon så här asiatisk, jag var ju mycket inför så här
hentai.
Nej, jag sa att det inte var porr. Asiatisk skräckfilm.
Ja.
Så jag kollade mycket på sådana sidor, så streaming-sidor med massor av... Jag minns bara loggan.
Men så här, alltså streaming fanns ju när du var ung. Det fanns ju inte när jag var ung. Då får man liksom ladda ner så här MPEG-2-filer.
Ja, ja, absolut. Ja. Jag minns bara loggan. Det var bara ett par elaka ögon.
Ja.
Och då kollade jag på det. Och då låses i datorn. Typ.
Ja.
Så kan det gå.
Det finns ju någon så här strömspärr på baksidan av datorer. Så att man kan liksom ge dem mer ström än vad de tål. Så att vi gick in i datasalen och ändrade alla de strömspakarna.
Så att de skulle gå sönder.
Så när folk
roligt.
Kom in i datasalen och tryckte på datorn, då sa det bara pang. Och sen så var hårddisken helt...
Och sen blev det ingen klassresa för klass 9A den sommaren.
Det...
För att ni hade pajat alla datorer.
Så
alla
är det ju faktiskt.
Pengar gick till det.
Ja. Men han kan det där med data i alla fall.
Mm.
Men Otacon, det finns ju liksom... Det finns ett djup bakom det där skalet, den här fega jävla kraken. Det finns ju en otroligt vacker människa bakom det, och han kompletterar ju Snake, för Snake är ju liksom all nitty gritty, kravla i snö och plantera claymore
mines.
Han
är Testo.
Ja, han är Testo. Medans Otacon är ju liksom hans voice of reason. Han är liksom, han är motsatsen till den här Snake.
Alltså, ja, absolut. De kompletterar varandra på det sättet.
Ja, exakt. Och jag menar, Otacon får ju även liksom ett enormt story arc i Metal Gear Solid 4 som visar att han är en mångsidig karaktär.
Alltså, jag tycker att det kommer fram i spelet. Han är ju en väldigt djup karaktär. Han är ju inte bara en så här nörd som råkar snubbla på Snake, utan man får ju lära liksom av spelet att han har ju väldigt, väldigt dåligt samvete för att han liksom har varit med på det här projektet, Metal Gear-projektet. Så allt han gör är ju liksom för att han känner att han måste lätta på sitt dåliga samvete. Mm. Och då måste han gå emot sina tidigare principer och liksom vara modig. Mm. Göra saker som han aldrig tidigare skulle ha gjort. Allt för att liksom ställa saker till rätta. Så han är ju väldigt modig egentligen. Ja, ja, även om han hellre vill gömma sig i skåp.
Hans lilla syster är ju exakt likadan.
Ja.
Hon pissar också på sig när man träffar henne. Hon vågar inte simma. Hon är rädd för skalbaggar.
Vad ska såna på ett sovjetiskt labb att göra?
Otroligt märkligt.
Väldigt märkligt. Ja. Ja, men han är en väldigt bra sidekick. Mm. Faktiskt.
Hörru, jag har en sidekick kvar.
Aha.
Vi har ju pratat om en hel del olika sidekick. Men ska vi prata om the original sidekick nu? Ska vi prata om
Luigi?
Luigi.
Vår son. Lilla, lilla Dante som, till skillnad från alla andra av hans kompisar, så är Luigi hans favorit.
Ja.
Alla andra bara Mario! Medan Dante kan citera varenda Luigi-citat.
Ja.
Han vet hur alla Mario-spel går till.
Mm.
Vart alla hemligheter finns.
Ja.
Och han väljer ändå Luigi. Som...
Ja. Ja, men det är lite gulligt.
Är det fint? Alltså,
han he roots for the underdog.
Verkligen.
För att Luigi är ju den eviga sidekicken till Mario. Alltså visst.
Han kommer ju sen.
Mario och Luigi, deras relation är ju tv-spelsvärldens viktigaste bromance. På riktigt, för de är ju bröder. Det är en sån jävla fin relation de två emellan. De är alltid glada, de är alltid med varandra, de är alltid lyckliga.
Alltid hjälper varandra, stöttar varandra.
Ja, men när det väl är dags för rampljuset att nå scenen, då får alltid Luigi stå vid sidan av. Som att jag håller på att spela det här Super Princess Peach. Och då blir ju Mario och Luigi kidnappade av Bowser, och det är någonting med någon jävla magiskt paraply och hit och dit. Men det roliga är så här, efter du har spöat näst sista bossen i spelet så träffar du Luigi. Alltså målet är att rädda Mario, men efter näst sista bossen så får du Luigi. Och då står det bara "Yes", säger Peach. "I saved the green man." Peach har alltså levt i svampriket med Mario och Luigi alla dessa år, men hon kallar honom fortfarande bara för the green man.
Vilket förminskande.
Men säger det.
Han är bara mannen i den gröna dräkten. Han
liksom,
har inte ens ett namn.
Nej, han är bara Mario fast han är grön och lite konstig.
Kanske är det så att Luigi har någon mörk hemlighet som alla i svampriket känner till, men som vi inte vet.
Ja.
Så folk bara pratar inte.
Men alltså, Luigi också så här, hans
sexförbrytare.
Luigis skapelse är också så här, han började ju liksom inte ens som en egen karaktär, utan han började ju bara som en color swap på Mario. Man ville ha en till karaktär som skulle se lite annorlunda ut, så man tog bara Marios färger och liksom inverterade dem. Och då blev det grönt. Och det var så han föddes. Det var ju på senare år som han liksom fick en egen karaktär, och man gjorde honom smalare och lite längre än Mario.
Lite andra egenskaper.
Ja, andra egenskaper. Men han kommer alltid att vara mindre än Mario. För att,
ja.
Jag menar, Mario, han är huvudpersonen. Han är modig och har massa egna spel. Luigi, visst, han har egna spel. Det känner jag
men
till.
Men det är inte närheten av.
Men han ger ju aldrig Mario någonting. Han är ju bara feg. Han kompletterar ju inte Mario på något sätt, egentligen.
Ja, men de hjälps ju åt. Partners in Time, till exempel.
Jag vet, men sen när spotlighten kommer, vem läggs spotlighten på?
Ja, men det är ju Mario.
Det är bara Mario.
Men jag tycker ändå att det är rättvist. Jag menar, det här är ju inte riktiga människor vi pratar om, men det är ju
spelkaraktärer. Det är ju orättvist.
Nej, jag tycker inte det. Nej. Men Mario är ju huvudpersonen. Och det är ju hans, spelen handlar ju om hans jakt efter Peach.
Ja.
Egentligen, han ska ju rädda Peach. Det är ju han som har en grudge mot Bowser. Inte Luigi.
Nej, men han ska alltid dra med sig Luigi in i skiten.
Det är ju inte Luigi som, nej, det ska han inte alls det. Det är inte Luigi som vill ha Peach.
Nej, jag vet.
Det är ju så här, det är ju som att jämföra om jag skulle bli kidnappad, då vill ju du ha en personlig vendetta mot min kidnappare.
Ja, visst.
Inte din bror.
Nej.
Det är ju du som ska.
Nej, men jag menar så här att Peach
det blir personligt.
Ja, jag vet, men Peach blir kidnappad. Mario känner ju att han vill ju rädda Peach för att Peach är ju hans kärleksintresse. Men han ska alltid dra med sig sin brorsa.
Han vill brorsan, väl hjälpa till?
Jo, men brorsan... Men vill han hjälpa till då?
Ja, det tror jag.
Han får ju ingenting för det. Han får ingen tid i spotlighten.
Hade det inte funnits ett kärleksintresse?
Nej, men han får ju ingen tid i spotlighten. Han har ingen kvinna att rädda. Han följer ju med för att han inte har någonting att göra. Och det är ju synd om honom. För han får ju aldrig någon upprättelse för det.
Jo.
Nej, det får han väl aldrig. Det sägs att han har ett liksom
men kärleks... Men han är lite feg också.
Men det sägs ju att han har ett love interest i Daisy. Men det har ju aldrig liksom bekräftats på något sätt. Men liksom såhär, Luigi, såhär, nej, prinsessan Peach är kidnappad igen. Mario till undsättning. Kom nu brorsan så drar vi. Tänk om Luigi bara en dag bara, nej, vet du vad, du kan rädda henne själv. Jag har ingenting att vinna på
men
det här.
Men han är ju inte alltid med.
Han är
ju inte med i Odyssey.
Nej, men han är oftast med.
Då ränner han runt med en ballong.
Jo, men han är oftast med.
Men han är ju inte det där.
Han är med i Super Mario Bros. 3.
Alltså jag kan ju hålla med om att Mario har ju hybris. Mario tror ju att Mario är den viktigaste i hela världen.
Jo, han skiter ju sin brorsa. Han hatar ju Luigi.
Han skiter ju alla utom sig själv.
Han hatar ju sin bror.
Så fort det knipa, ja men då måste jag vara dit. Jag är den viktigaste personen som ska rädda världen.
Ja.
Förstår du?
Ja, precis. Och sen när han väl gör det så bara, Luigi, du kan gå och sätta dig där borta.
Eller så är det så här att Mario, han är liksom självklara sociala brorsan.
Ja.
Eller brorsan som tar den yngre under vingarna. Medan Luigi, han är väl så här socialt missanpassad. Mario kanske vill liksom hjälpa Luigi att komma upp lite.
Så du tror att Luigi är introvert?
Ja, hallå, skojar du? Han är ju väldigt introvert.
Jag tänker på Luigi's Mansion, han är en jävla fegis.
Ja, han är en fegis. Ja. Jag tror att han... Alltså vad hemskt. Här. Man har liksom förminskat honom. Han är bara en feg lillebror.
Du ska veta också, det ultimata tecknet på att Luigi är förminskad. Förminskad. Han är så nerskjuten i de där bruna träskorna av sin storebror.
Han har väl inga träskor?
Men han har ju, det är ju visst träskor de har. Det är ju bruna skor.
Varför skulle allt som är brunt är väl inte trä?
Nej, men det är ju nog bruna kängor.
Ja.
Men det finns ett tecken i alla fall på att Luigi är så nerskjuten i sina bruna skor att hans existens inte ens är rättfärdigad på något sätt. Vet du vad det är?
Nej.
I och med den här live-action-filmen från typ 93... Kanske med Bob Hopkins och alla de där. Du vet, Super Mario Brothers, the movie. När de kommer till den här saneringsstationen och de frågar efter deras namn. Och Mario säger Mario. Och sen säger de efternamn. Då säger han Mario. Så att, okej, han heter Mario Mario. Så att Luigi är så pass nedtryckt att han till och med delar namnet med sin bror. Han är så identitetslös. Han heter Luigi Mario.
Ja, men de är ju The Mario Brothers.
Jo, jag vet, men det är ju det ultimata tecknet på att han är en sån förminskad karaktär.
Han är ju bara ett spöke av sin brors glans.
Och han ska alltid med storbror ut och rädda prinsessan. Så han kanske inte vill det.
Men han kanske har någon diagnos eller någonting.
Kommer vi in på diagnosen?
Ja, jag vet. Det är hemskt. Du får klippa bort den.
Jag tänker att jag klipper inte bort någonting nu.
Nej, men jag känner att han kanske liksom behöver lite hjälp.
Ja.
Hjälp i vardagen.
Hörru, vet du vad vi gör?
Du vet.
Ja, vi kör lite Mario-musik här. Och sen så återkommer vi med vad ni lyssnare tyckte.
Ja,
låter det som en bra idé?
Ja, men så gör vi.
Thank you.
Ja, lite Mario-musik, det passar väl alltid bra, eller hur Filippa?
Ja.
Ja. Ska vi kolla in vad våra lyssnare tycker?
Ja.
Vilken är deras liksom favorit-sidekick?
Ja.
Vi börjar med Nerdy Geezer, som har skrivit oss på Instagram. Svår fråga. Det är som att välja en favoritkusin. Men favoriten är nog Daxter från Jack and Daxter till PlayStation. I första spelet är Jack en stum protagonist. Och all dialog i spelet förmedlas med Daxters ofta spydiga kommentarer och Jacks ansiktsuttryck. Sen ett annat plus är att humorn som förmedlas inte är populärkulturreferat. Se Ratchet & Clank. Gör den mesta humorn i spelet tidlös. Det utvecklas i andra spelet till bättre, men förstörs helt i det tredje. Jack and Daxter har jag inte spelat. Har du spelat dem?
Ja.
Du har gjort det? Ja. Då håller du kanske med om att det är en
ja, bra absolut. Ja. Där har vi en tyst protagonist och en livlig sidekick. Så de kompletterar varandra perfekt.
Ja. Grusniklas har skrivit. Det är Grusniklas. Jag tror att det är Grusniklas. Luigi är den som dyker upp direkt i skallen på mig. Bara bra barndomsminnen med Luigi. Minns att jag valde han varje gång när jag och min bror spelade Super Mario Bros. 2 till NES.
Fint.
Jag tänkte faktiskt att han skulle vara snabbare och smidigare än tjocka Mario. Tack för en superbra podcast. Med vänliga hälsningar, en trogen lyssnare.
Tjocka Mario.
Tack för att du lyssnar också.
Ja, men tack snälla.
Ja, men Mario. Mario, absolut. Tobias Wigstrand från Tillbaka till NES-tiden har skrivit: Atreus, behöver jag säga mer?
Nej.
Tycker han var en grym sidekick med en fantastiskt bra AI. Det tog vi inte in i diskussionen, men AI
ja, fungerar jättebra. Ja.
Läste någonstans att det var nära på att de skippade att ta med honom i spelet eftersom att det var så enormt svårt att få till hans AI. Men jäklar vad de lyckades till slut. Ja. Utan Atreus hade nya God of War inte varit hälften så bra.
Well said.
Well said, det håller jag med om. Kristoffer Hjortheimer säger dock, för fan, alltså D-O-C.
Ja.
En gammal man som luftrunkar vid en 17-åring samt uppmanar honom att gå med i Nintendo Fan Club. Ah, 80-talet. Ja,
ja.
Little Mac. Mm. Lilla, lilla Mac. Varför ska han upp i ringen och slåss för?
Jag vet inte, det är oklart.
Och dock, hans psykopatiska ögon som peppar en till att fortsätta slåss.
Ja, det är lite äckligt.
Du är 17 år, men gå upp i ringen och bli helt hjärndöd. Det är bra. Ja. Soda Popinski ska slå ut pannbenet på dig. Liksom. Ja. Robert Axin fortsätter också.
Eller Roberta Xin.
Ja, Roberta Xin, precis som vi brukar säga. En bra sidekick i ett spel tyckte jag var, ska vara hjälpsam längs vägen av spelet och bidra med en komisk touch. Min personliga favorit är Wheatley. Jag hoppas att jag uttalar det rätt. Från Portal 2, som kanske har många bra idéer, men ofta så slutar det med att han förvärrar situationen för dig. Otroligt rolig dialog genom hela spelet och jättebra röstskådespeleri från geniala Steven Merchant. Jag har inte spelat Portal 2.
Nej.
Jag har faktiskt spelat det första Portal.
Men jag har sett flera som har valt just den där figuren.
Ja, precis, precis, exakt. Vi fick ju många fler kommentarer, men vi kan inte läsa alla. Vi är otroligt evigt tacksamma till att ni hjälper till och bidrar och gör den här podden mer levande.
Absolut.
Så att nästa gång vi lägger upp ni på Instagram eller Facebook, kommentera jättegärna, för det är alltid lika kul att få era reflektioner in i våran podcast.
Det stämmer.
Ni är ju en del av det här.
Ja, exakt. Jag bara kom på.
Ja.
Jag måste bara säga det här.
Ja.
Ett bra exempel på en sidekick som ibland är mer liksom överlägsen.
Aha.
Jag pratar om Nathan Drake och Sully.
Ja.
Eller hur?
Ja.
För han är ju liksom mer vis.
Mm.
Han är äldre. Han har varit med i gamet, du vet.
Mm.
Men ändå tar ju han sin plats vid Nates högra sida.
Ja.
Han är en bra sidekick.
Och det är alltid lite tjafs också. De
lite tjafsigt, han är lite komisk, men han är ändå typ den här fadersgestalten som Nate aldrig hade.
Men vem är du av Nate och Sully då? Alltså vem av oss två är huvudpersonen och vem är sidekicken?
Är det den frågan nu?
Ja, jag frågar dig
det
nu.
Vem av oss är sidekick i Parapixlar?
Ja.
Ja, det är självklart jag. Jag känner så här, hade det varit en film, du och jag i en film, då hade ju du varit den självklara huvudpersonen. Du vet, lite något osäkra huvudpersonen som typ ska övervinna ett hinder eller någonting. Och jag hade ju spelats av den här roliga, snygga tjejkompisen. Typ spelad av Mila Kunis eller något.
Bra val.
Ja, jag vet, jag känner. Nej, alltså jag, rolig ja, grabbis här.
Men jag ser det på ett annat sätt. Eftersom att jag ser mig själv som the comic relief sidekick till din resa genom spelens värld. Lite grann.
Alltså i podden är jag din sidekick. För jag känner att det här är mer din podd typ.
Nej men vad fan, det kan du inte säga.
Jo, jag vet, ja, men det låter hemskt. Men typ i vårt liv är ju du min sidekick.
Ja, men jag spelar ju mer än... Ja, jo men så är det ju. Exakt. I verkliga livet så är jag din sidekick.
Ja.
Alla dagar i veckan.
Ja. Du... Ja.
Nej men det är sant. Det är sant. Så är det ju faktiskt.
Jag kom på en till bra sidekick. Aha. Från en film.
Mhm.
Anden och Aladdin.
Ja, fast då är mer, du är mer Abu, apjäveln.
Är du Abu? Och jag är Aladdin.
Ja. Du har lite samma näsa, tänkte jag säga.
Du har lite samma ögonbryn.
Ja. Oh, fan.
Men vadå? Vem tycker du är sidekick i Parapixlar?
Jag tycker att det beror på vad det är för avsnitt. Alltså det handlar om liksom vem som är den ledande karaktären. Är det ett avsnitt som jag har pushat för att vi ska göra, så är du en sidekick. Men är det ett avsnitt där du snabbt tar kontrollen, så känner jag att nej, jag som är sidekick. Jag sätter mig, lutar mig tillbaka, lyssnar, analyserar på det du säger. Ja, precis. Men det är lite olika liksom.
Det här avsnittet då?
I verkliga livet, så det här tycker jag har varit liksom jämnt. Vi har snackat lika mycket. Liksom. Och jag menar,
men handlar det bara om det, att snacka mycket? Jag menar, nej, en sidekick har ju vi fått prov på ikväll. Vi,
att, nej, jag tror att du och jag är ju mer ett, vi är ju ett par. Liksom.
Ett radapar.
Ja, det hade ju inte funkat annars.
Nej.
Liksom. Då hade ju varit hetat en pixel och en sidekick. Så här, det hade inte funkat liksom.
Nej.
Nej. Hörrni fan, vi har spelat in 98 avsnitt nu.
Ja.
Det
ta in,
är
ta in det.
Ja.
98,
ja.
Det är så
vi pratar om vad vi ska göra i avsnitt 99. Och vi har en, kanske en rolig grej på G. Vi får se.
Vi får se om
men
det
sen,
blir kul.
Avsnitt 100 har vi ju sagt ska livesändas. Och vi vill att ni som lyssnar ska vara delaktiga och liksom titta på det här.
Jag har en idé.
Ja.
Jag har en idé.
Okay.
Kommer du ihåg att vi gjorde ett avsnitt som hette typ så här
Lyssnarnas val?
Lyssnarnas val. Ja. Du vet, när lyssnarna fick skriva in frågor eller kanske till och med skriva live.
Ja.
Liksom. Mm. Och vi typ hade en jätteburk där vi hade skrivit ner
samtalsämnen. Ja,
ja, du precis. Hade typ printat ut en stor sida, alltså ett fysiskt A4-papper.
Ja.
Och du hade inte sett vad som stod på den.
Nej.
Du kanske hade sett något ord hit och dit, liksom, men du hade varit väldigt noga med att du fick inte läsa hela frågor.
Nej, det gjorde jag inte.
Och så typ klippte vi isär dem. Liksom.
Mm.
Och så tog vi en fråga på måfå och snackade om det.
Ja, jag tror att det blir ju... Jag tänker så här.
Det kanske är lite för mycket jobb.
Nej, min vision om angående avsnitt 100 är ju att det ska livesändas och att lyssnarna ska vara med.
Här ser vi att jag är sidekick.
Jag vill att, jag vill att lyssnarna ska ställa frågor. Det ska vara som ett stort vardagsrum där vi sitter med varsin megafon och skriker och överröstar allt och alla. För jag tänker att, men vi vill ju också gärna ha inputs från er lyssnare. Vad tycker ni att vi ska göra avsnitt 100?
Alltså det kommer ju bli så här. Det är ju inte totalt öppet. Det blir typ som ett blandband.
Mm.
Där vi snackar om vad vi har spelat den senaste tiden. Etc.
Mm.
Det blir lite en mix av allt möjligt.
Men också en summering av liksom snart 100 avsnitt.
Ja, men jag känner liksom. Det. Liksom, vad har varit bra, dåligt, jobbigt, kul, bäst, dåligt...
Så det kommer nog inte vara så mycket... Alltså nu är vi avsnitt 98, sen kommer avsnitt 99 och sen har vi avsnitt 100. Och avsnitt 100 kanske inte kommer handla så mycket om spel, utan det kanske kommer handla mer om oss och våran resa med den här podden.
Ja, men precis. Liksom. Jag känner det.
Mm, jag tror att det är viktigt liksom, att vi kanske får prata av oss.
Vad som händer efter det här. Liksom.
Ja, exakt. Mm. Men ni har
i alla fall
lyssnat på avsnitt 98 av Sveriges mest kärleksfulla tv-spelspodcastpar i Pixlar, där vi har pratat om sidekicks.
Ja, och konstaterat att jag är din sidekick podcasten.
Eller att jag är din.
I livet.
I livet, ja. Ja, men det är väl fair and square.
Ja, men jag tycker om att vara sidequest. Ja. Eller
sidequest.
sidekick.
Hörrni, om ni vill oss någonting så kan ni mejla oss på paripixlar@gmail.com. Vi finns på Facebook och Instagram där vi är mest aktiva, skulle jag säga. Instagram får ni jättegärna följa oss, för där skriver vi lite då och då. Så här,
händer lite kul.
Roliga saker.
Ja.
Podden finns på... Shit, nu börjar min röst ta slut, hör du? Podden finns på videospelsklubben.se eller iTunes eller Acast eller Podtail eller typ alla olika så här, jävla poddappar som finns där ute. Och vad återstår nu att säga?
Ja, nu återstår att tacka för det här avsnittet och stort tack för att ni har lyssnat. Ha en trevlig dag eller kväll eller vad det nu är för tid på dygnet när ni lyssnar. Så hörs vi till nästa avsnitt.
Ja.
Ja, glöm inte bort att kommentera.
Nej. Mört.
Ål.
Är ål en fisk?
Ja! Sluta! Det är det!
Ål är väl, tillhör väl åldjur?
Men vad snackar du om?
Ryggradslösa djur. Eller
är det är en vertebraj.
Va?
Du kan inte.
Vertebraj?
Du, googla.